Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 3 om Dr. Grym. Mitt namn är Nils Bergman.
Och då stämmer det här damen, läkaren, genom sin gode man då, som är en släkting för brott mot avtalslagen. Det är en lag som förbjuder att använda sig av någons beroende ställning för att skaffa sig förmåner.
Den mycket gamla kvinnan Gisella Palej har skänkt bort sin dyrbaraste ägodel till Dr. Grym och hennes konton har länsats. Enligt Dr. Grym för att betala renoveringar på huset. I april 2016 upptäcks det här av Gisellas brorson Christian och han börjar då vidta åtgärder. Han ringer till sin kusin Björn och berättar vad det är som händer och att det är något som inte står rätt till med den här läkaren. Christians kusin Björn blir upprörd över beskedet och ringer då upp Dr. Grym. Ett samtal som Dr. Grym hävdar inte har ägt rum.
Och då det här samtalet då som Grym hävdar inte har skett. Det vill säga att för Björn ringde mig efter det här samtalet och var fruktansvärt arg liksom över situationen.
Eftersom Christian, som kanske haft närmast kontakt med Gisella, redan är god man för en annan person, kom Christian och Björn överens om att Björn ska bli det istället. Så det är Björn som representerar Gisellas sida i rätten.
På kärnens begär han nu förhör under sanningsförsäkran med gode mannen Björn von Alfa Palme. Och det är Nilsson som får inleda. Varsågod.
Tackar. Jag tänkte att du kunde inleda lite. Bara.
Björn hade god kontakt med Gisella i yngre år, men tappat mer och mer av kontakten på senare år. I april 2016 ringer Björn upp Dr. Grym.
Ja, vad sa Grym då?
Ja, han sa att faster hade kommit in på Temot. Hon inte skulle kunna komma tillbaka. Och sen i samma andetag så sa han också att ja, och förresten så har jag fått huset med inkråmet och det är ingenting du kan göra åt det. Och sen har jag också blivit erbjuden en massa pengar, men det är till och med under min värdighet.
Mm. Hur upplevde du det här beskedet då?
Poletten föll inte ner, utan jag sa liksom något sådär dumt, och det kommer jag ihåg. Så det är mycket inbrottsförsök i huset, så att du måste larma. Ja, sa han, men det kan jag göra, för min pappa är polis.
Mm. Björn blir tagen på sängen av vad Dr. Grym berättar för honom. Han bestämmer sig för att åka och besöka Gisella, som just då befinner sig på vårdboendet Linden i Kalmar, eftersom hon påträffats av Dr. Grym helt lelös vid sin rullator. Hon går igenom flera undersökningar, men man får inte reda på exakt vad det är som har hänt. Och när Björn besöker henne berättar han att hon inte mår bra.
När hon såg mig så blev hon helt desperat och försökte fly med rullstolen. Så det var väldigt...
Försökte hon fly från dig?
Ja, från oss. Det var jag och min fru var där och besökte henne.
Hur upplevde du henne då? Vid besöket?
Totalt borta.
Då kan du beskriva totalt borta. borta.
Ja, hon kände ju uppenbarligen inte igen mig.
Hon kände inte igen dig?
Nej. Nej. Och hon hade en väldigt ängslig, nästan desperat blick.
Linden tror jag det heter, på det här boendet. Det var då hon var helt, helt, helt borta. Och efter det så... hon flyttade in på Berga Backe. Och det här var, tror jag, 9 maj.
Medan Björn och Christian försöker förstå vad det är som händer deras faster och hur de ska lösa situationen, flyttar doktor Grym in Gisella till ett annat vård- och omsorgsboende i Kalmar, kallat Berga Backe.
Enligt boendesamordnare var det doktor Grym, god vän till Gisella Palaj, som ordnat med flykt. Doktor Grym var också den som möblerade och pratade med personalen på Berga Backe.
Där, på Berga Backe, för enhetschefen Marie anteckningar om vad som sägs och vad som händer. Det är doktor Grym som ansvarar för flytten av Gisella, och till personalen ska han ha uppgett att han vuxit upp i Gisellas hus. Att det inte är mer än rätt att han har fått huset till gåva av henne, då han skänkt en massa år av sitt liv till henne. Samt så berättar han att de inte ska berätta för Gisella att det här är ett permanent boende för henne. Vi hör enhetschefen Marie läsa upp delar av anteckningarna hon fört.
Han samtalade öppet om hur fint förhållanden hade till Gisella Palaj, att de känt varandra länge och tillbringat mycket tid tillsammans. Innan flytten till oss ringde boendesamordnaren Carina Lundblom och sa att de då hade funnit en släkting, Björn från Palaj Palfi. Vi skulle fortsättningsvis ha kontakt med honom gällande Gisella Palaj.
Mm. Och sen 16.06.10.
Jag ska fortsätta läsa, eller?
Ja, eller vill att jag ska läsa?
Nej, det är okej. Okay. Enligt personal som pratat med doktor Grym under helgen skulle han komma i samband med att Gisella Palaj flyttade in. Det gjorde han dock inte. Men däremot kom han på kvällen den 10 maj vid 21.15. Han lämnade över 5 000 kronor i kontanter och poängterade att det var hans egna pengar. Så han behövde inget kvitto att han lämnat dem. Självfallet skrev vi kvitto ändå. Han hade ett långt samtal med undersköterskan Anneli Skruvik. Berättade allt de gjort tillsammans. Sina resor och att de nästan aldrig var hemma på helgerna. Han berättade också att Gisella Palaj betalade och bjöd på allt. Enligt doktor Grym var systersonen Björn från Palfi inget att ta. Han var bara nyfiken, hade bara varit intresserad av Gisella Palaj så länge hon matade systersönerna med pengar. En kusin till Björn från Palfi, Christian från Palfi, var enligt doktor Grym en aning vettigare.
Mm. Och sen om vi går till nästa så står det bara att doktor Grym är på besök den 16 maj 2012. Då är det någon som har sagt till det att doktor Grym var där.
Exakt. Ja.
Christian vill också besöka Gisella när hon befinner sig på Berga Backe. Men personalen där upplever att hon är i så pass dåligt skick att hon måste få landa lite först. Men några dagar senare, när Gisella varit där i en vecka, får han ett telefonsamtal av personalen som säger att Gisella är väldigt angelägen om att få träffa Christian. Så han och Björn bestämmer sig för att tillsammans åka ner till henne.
Och vi går in på boendet. Och Björn har med sig sin fru Susanne. Vi går in på boendet och då sitter hon i den här lilla lägenheten. Som är väldigt torftigt liksom dekorerad. Hon sitter och ser helt uppgiven ut. Och så går vi in och sen så liksom tittar hon på oss och... fattar ingenting. Hon står där länge, eller sitter där i sin stol och förstår ingenting då liksom. Sen på något sätt så trillar poletten ner och ett leende kommer upp och pratar med Björn lite grann på svenska och men fortfarande är det mest ungerska som är, så att hon och det är därför jag har mycket kontakt med henne. Och då pratar vi lite grann, hon är hysteriskt ledsen, hon förstår inte vad hon gör där. Hon fattar inte, vem har sett till att jag har kommit hit? Hur har jag kommit hit? Jag har ingen aning om hur jag har kommit hit. Jag vill hem. Jag vill liksom ta mig härifrån. Och då förklarar vi för henne att ja, du har inget hem längre. Du har gett bort ditt hem. Och då säger hon, liksom, det har jag inte alls gjort. Liksom. Det är hela tiden hon trycker på det, liksom, att det här är, liksom, det här är en mardröm. Jag vill vakna, liksom.
Sen går vi till 05.15, då tror jag att det är någonting du antecknar som du själv har varit med om. Så
ja, det är det. Jag träffar brorsönerna till Gisella Palaj då jag är på Berga Backe. De är och hälsar på sin faster. Christian från Palfi och kusinen Björn är oroliga för sin faster. De anser att hon har blivit lurad på ett raffinerat sätt att bland annat skänka bort sin fastighet på Jutevägen. De säger även att doktor Grym näslat sig in hos Gisella, inte alls vuxit upp där, vilket doktor Grym sagt till personalen på Berga Backe. Enligt Christian von Palfi har doktor Grym blott känt Gisella Palaj några år. Enligt kusinerna har således Gisella ingenstans att bo egentligen. Detta boende på fastigheten skrivs över på doktor Grym. Christian von Palfi säger till mig att han inte bryr sig om vad Gisella skänker eller ger bort, men det ska ske på ett korrekt sätt, och vilket inte är fallet här enligt kusinerna.
Ja, nu, min bakgrund, jag har jobbat som lokalvårdare och vårdbiträde. Och nu är jag pensionär.
Under tiden Gisella befinner sig på Berga Backe blir Madeleine hennes vårdbiträde.
Och ja, kan du berätta då om när du träffade Gisella på första gången?
Ja, första gången jag träffade Gisella, det var Marie, enhetschefen var med mig ner då och hälsade på henne första gången. Ja, men då låg hon i sängen och bara sov hela tiden, va? Mm. Men sen, det var bara ett par minuter jag var där just då, va? Sen gick jag dit på måndagen efter då, va? Och började hos henne i 2 timmar. Och hon sov då, men då satt hon i stolen och hängde och sov. Och hon, ja, det fanns inte, jag upplevde det som att det fanns inget liv i Gisella. Jag förstod liksom inte varför jag skulle vara hos Gisella heller, liksom, va? För att en människa som bara sover, men det gick, tiden gick. Och hon hade mycket fina blommor på sitt rum och choklad. Och jag frågade en gång till personalen, hur mycket besök har Gisella? Jo, det var ju då Jan-Olof Grym som besökte henne på kvällarna, ett par gånger i veckan. Och fick hon blommor och choklad då.
Under de här första veckorna besöker doktor Grym Gisella titt som tätt. Och Madeleine känner att någonting inte står rätt till.
Men jag upplevde det faktiskt som att Gisella var drogad på något vis, va? Jag har ingen medicinsk utbildning, det har jag inte. Men jag är snart 70 år, så man har sett rätt mycket ändå, va?
Mm.
Så jag frågade personalen faktiskt om Gisella hade mycket lugnande medel. Och de sa nej, sa de ingenting, sa de till mig då.
Gisella får ingen lugnande medicinering, vad de vet om. Men det är doktor Grym som sköter om Gisellas medicinering. Under tiden har Christian och Björn fått nog av doktor Grym och beslutat att gå till botten med det här.
Christian von Palfi ringer mig. Han meddelar att de satt igång en polisutredning rörande Gisella Palais ekonomiska förehavande med doktor Grym. Senare under eftermiddagen ringer Christian von Palfi återigen. Han berättar att de kommer göra allt för att komma åt doktor Grym, som enligt Christian von Palfi sol och vårat Gisella. Hon har ingen villa kvar och kan även tagit pengar. Christian von Palfi har pratat med fasten då de kommer att göra allt för att klämma åt doktor Grym. Polis, advokat, utomstående läkare och journalist är inkopplad, låter han mig veta.
Doktor Grym ombeds nu att hålla avstånd från Gisella. Och när han då tar sin hand från Gisella börjar hon, enligt vårdbeträdet Madeleine, sakta kvickna till.
Men sen, efter 2 veckor så slutade komma blommor och choklad. Så att han ballade av och kom och hälsade på henne. Och efter, ja vad ska vi säga, 3-4 veckor så började Gisella att vakna mer och mer. Och tittade upp och en dag så sa hon, vem är du? Jag för henne vem jag var, för hon visste inte vem jag var, va? Ja, och vi började sakta men säkert att få in lite mat och dricka, och sen började vi gå ut på en liten promenad och allting blev mycket, mycket bättre med henne. Men hon var väldigt stirrig den tiden, liksom skakade och så här, va. Det gjorde hon. Men annars så blev det ju bättre. Sen så sa hon en dag till mig så här, när vi skulle gå ut, nu åker vi hem till mitt hus. Nej, det kan vi inte, sa jag. Det är inte ditt hus, det är Jan-Olofs hus. Och då blev hon arg. Alltså när Gisella blev arg så blev ögonen kolsvarta på henne. Och jättearg blev hon. Och det gick inte. Och hon sa, det är mitt, sa hon. Nej, sa jag. Men jag slätade över det just då. För jag tänkte, jag ska inte stirra upp henne. Men det har hon sagt många, många gånger det här. Liksom, att vi ska åka hem till huset och fika och sova. Ja, jag vet inte. Men det går ju inte.
Vad svarar du då när hon säger det?
Men det jag sa det att det går ju inte, för det är Jan-Olofs hus och vi kan ju inte åka dit.
Mm.
Men hon säger att det är fel, för det är hennes hus.
Madeleine vet vid den här tiden inte så mycket om hur det hela ligger till med Gisellas fastighet. Men Gisella börjar berätta mer och mer.
Hon sa till mig en gång att han har lurat mig. Sen han kom till mig så har han lurat mig.
Under sommaren, då Dr. Grym rekommenderas att inte besöka Gisella, besöker Dr. Gryms gamla kollegor från Färjestadens hälsocentral henne.
I somras började komma de här, jag vet inte vad de heter efternamn, det är två damer, jag tror de är från Färjestaden eller någonting.
Mm.
De har besökt henne och då när de har gått så är det som, ja, hon blir precis vansinnigt arg och personalen får ju lida för det också. Och sen när jag kommer dagen efter så frågar jag henne, har du haft besök? Ja, och säger hon, det har jag haft. Och vet du Madeleine vad de säger? Nej, det vet jag inte, säger jag. De säger att jag är tvungen att komma ihåg att jag har skrivit mitt hus på Jan-Olof. Jaha, men har du gjort det, säger jag då, bara för att testa henne? Nej, säger hon, så blir hon vansinnigt arg igen, ögonen blir svarta på henne.
Ja, det är inte så mycket man kan prata om, kan jag tala om för det.
Bra.
Utan det blir gamla minnen.
Pratar du om det här målet med henne?
Nej, det här vet hon inte ett skit om, som jag uppfattar.
En av Gisellas besökare från Färjestaden har en helt annan uppfattning av hur Gisella för sig kring hela händelseförloppet och menar att hon inte vet eller pratar om någonting av det som händer. Berga Backe har under den här tiden ombett alla Gisellas besökare att skriva upp sig med namn, vilket hon och hennes kollega som också besöker Gisella vägrar att göra.
Jag sa det att har man rent mjöl i påsen så kan man ju göra en sån grej, skriva sitt namn. Det är ju inte hela världen.
Nej. Skriver du upp det i den där besöksboken?
Nej, det kan jag tala om för att det gör jag inte. För det första när man kommer till det där hemmet så kommer de med en lista och sticker upp i ansiktet på en. Och det har jag sagt att nej, det där skriver jag inte på. Det kan ni lägga någon annanstans. Och det har jag aldrig skrivit på.
Andra säger att Gisella Pallar blir oerhört upprörd när hon har träffat dig.
Nej, det är helt fel.
Vet
helt
du.
Fel. Jo, hon blev upprörd den senaste gången när vi var. Och det berodde på att hon vill tala om för oss när jag var att hon vill ut på gatan. Och då blir hon väldigt upprörd.
Och varför var det hon ville ut på gatan? Hon ville dö?
Ja.
Varför tror hon vill dö då?
Ja, det skulle jag också vilja om jag var i hennes situation. Jag menar, man har satt igång den här rättegången kallas det. Helt mot hennes vilja, vad jag förstår. Det här skulle aldrig Gisella, aldrig hela sitt liv komma på tanken att åstadkomma.
Har du skrivit upp det i den där boken om vill att man ska skriva upp sig?
Jag har skrivit upp mig, men till slut tyckte vi att det var ju, vi var ju väl igenkända. Vi hade varit så pass mycket. Så att varför skulle vi göra det?
Enligt Madeleine berättar Gisella att de ber Gisella komma ihåg vad hon har gjort. Att hon har skrivit på ett gåvobrev. Men det vill dessa två damer inte kännas vid att de ska ha sagt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Voluma XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen är det en till som besöker henne.
Mm.
Ja.
Gisella får under den här perioden även besök av en man, en gammal vän till henne, som på senare år även lärde känna doktor Grimm.
Och hans fru har besökt henne också mycket. Och de sätter också griller i huvudet på Gisella. Om det här med att huset, om hon måste komma ihåg vad hon har gjort med huset hon har gett till Jan-Olof huset, säger hon.
Men det är inte du har väl inte de, utan det är Gisella som berättade för
dig. Hon har berättat det för mig. Ja. Men sen för 14 dagar sedan så råkar jag vara hos Gisella när han kom med sin fru. Så pratade de hela tiden ungerska, jag förstår ju inte ett ord ungerska, va?
Ja.
Sen gick de och då började Gisella gråta. Alltså, är du så ledsen för att de har gått härifrån? Nej, sa hon, det är jag inte. Han säger hela tiden åt mig, kom ihåg vad du har gjort, Gisella. Men sa du inte till han, säger jag. Vad du har gjort? Jag kunde inte säga någonting för han bara pratade hela tiden. Och det stämmer. Han pratade hela tiden och skrattade. Så hon fick inte en syl i vädret, Gisella.
Den mannen och hans fru berättar att de inte försökt påminna Gisella om att hon skrivit under ett gåvobrev.
Så att, ja.
Hon pratat någonting om Jan-Olof Grimm med dig?
Ja, att han har lurat henne, va? Ifrån det han kom hem till henne första gången så sa han, det var när han hade flyttat in, jag ska hjälpa dig med allt, sa han till henne. Och det kanske hon tyckte var bra, för det har hon inte sagt till mig att hon tyckte det var bra, men han hade sagt de orden att han skulle hjälpa henne med allt. Sen vad det allt innebär, det kan jag inte svara på.
Nej.
Hon känner sig lurad, så det bara knakar om att.
Den nu pensionerade läkaren och goda vännen till Gisella och doktor Grimm, Maria Strandsjö Rinaldo, har tidigare berättat att doktor Grimm inte varit Gisellas behandlande läkare och att Gisellas hälsotillstånd inte varit vidare anmärkningsvärt.
Uppfattade du att Gisella stod i en beroendeställning gentemot Jan-Olof?
Nej, hon var inte en person. Alltså, man kan ju tänka sig så här. En sån person som Gisella skulle inte låta sig luras av någon. Och när man till exempel första gången man träffade Jan-Olof så tänkte jag så här. Oj, vem är det? Men så tänkte jag, Gisella, har Gisella valt honom att, till att bo med och allt det här? Då litade jag på att hon visste vad hon gjorde. Och ju mer man lärde känna honom, desto mer förstod jag alltihopa och vi blev mycket goda vänner. Ja.
Tack.
Helvklart Nilsson.
Tack så mycket. Du sa att när Jan-Olof Grimm berättade att han hade fått huset som gåva så tänkte du, nu är det ordnat.
Ja.
Och nu sitter Gisella Palai i en etta med trasiga IKEA-möbler. Var det så du tänkte att det skulle bli ordnat? Eller är det att ordna
det? Får jag berätta någonting om vad som har hänt efter 2016?
Nej, du kan svara på min fråga bara.
Ja, får jag lov att berätta någonting?
Ja, men besvara frågan först. Okay.
Var det så det var tänkt att det skulle bli ordnat?
Nej.
Nej, okej. Okay. Sen tänkte jag att vi skulle titta på sidan 369 i tingsrättens bevissammanställning. Jag kan ge snätta texten.
I januari 2011, efter tiden att doktor Grym och Gisella först lärde känna varandra, men innan han flyttade in hos henne, har i alla fall läkaren Maria fört en journal över hur Gisellas hälsa har varit.
Hade svårt att stå på benen, svårt att få fram orden, hyperventilerade, hade ångest och dödsönskan, var helt svag och kraftlös, hade under flera dagar ätit mycket dåligt och hade svårt att ta sin medicin.
Då är man deprimerad och arg och frustrerad och besviken på tillvaron.
Mm.
Hon kunde, som jag sa, det kunde låsa sig. Hon var svag i benen, ja. Hon hade ångest. Hon upparbetade en ångestattack. Detta är situationsbaserat just då.
Mm. Och kan man utesluta att hon har mått så här igen någon gång efter 2011, 10 januari?
Alltså att hon kunde få en ångestattack, att hon till exempel situationsbaserat kunde få så att det låste sig att hon stod så. Det kan man ju få. Det betyder inte att hon nästa dag eller några timmar senare kunde vara lugnare.
Hade du några ytterligare kontakter med Gisella Pallay i din egenskap av läkare?
Nej, det var alltså...
Var det här den enda kontakten du hade med henne i din egenskap av läkare?
I egenskap av läkare? Alltså...
Ja, men här är du väl läkare,
ja.
Eller hur?
Ja, jag hade gett henne en kortisoninjektion 9/3/2012. Då klagade hon om smärta i axeln och typiska tecken och så. Hon orkade inte gå till hälsocentralen och jag gav henne en injektion. Det står ju sidan innan här.
Right.
Ja. Nå, men hon frågade ju mig lite till råd så olika saker och så. Det gjorde hon ju.
Om vi hoppar fram till 2015. Hur många gånger träffade du henne från sommaren 2015 och framåt?
Jag kan inte svara på hur många gånger. Jag träffade kanske åtminstone någon gång i månaden eller så. Jag vet inte.
Advokat Nilsson frågar nu om hur hennes upplevelse av Gisella egentligen var under den här 13-dagskonserten som vi hörde om i förra delen. Där Maria uppgav att Gisella den kvällen inte upplevdes annorlunda.
Men pratade du med henne?
Nej, alltså vad gör man när det står...
Du sa att hon inte var annorlunda. Hur kan du veta det då?
Var frågan explicit om hon var annorlunda just på...
Ja, du svarade att du gick fram och hälsade. Hon bara log väl och så. Hon var inte annorlunda.
På vilket sätt annorlunda?
Jag vet inte. Det var sa att hon var inte annorlunda.
Ja, men man sitter där och det kommer massa folk och hälsa. Och hon tittar på mig och ler och jag inte har tid att prata för jag skulle vidare.
Ja, men du pratade inte med henne.
Nej, ingen diskussion eller något sånt. Nej, nej. Det var ju så, det hann man ju inte. Det var ju fullt med folk som gick fram och sträckte händerna. Man hade inte
vad
chans.
Är du gjort nu för svaret?
Ja.
Vad har du för relation till Jan-Olof Grym? Träffar du honom nu för tiden?
Jag träffar honom. Han har blivit en god vän. Jag har varit kollega. Vi träffades i princip varje dag på jobbet. Jag var hemma och träffade hans med Gisella. Träffade dem tillsammans och som jag sa...
Känner du till att han har skrivit ut medicin och så till Gisella?
Ja, han har...
Vad tycker du om det?
Ja, alltså... Som jag har väl inte... Alltså, om man tänker sig en läkare som har familj eller sambo eller vänner och anhöriga. Man kan förnya recept. Jan-Olof har, enligt vad jag kan förstå, aldrig... hittat på någon ny medicin till henne. Han har förnyat recept som andra läkare har skrivit ut de gånger hon inte har velat ta kontakt med vårdcentralen. Hon ville inte ta kontakt med
vårdcentralen. Delar din chef den uppfattningen?
Vilken chef?
Och överläkaren där du arbetar.
Hon har ju sagt att hon är pensionerad.
Alltså förlåt, jag ber om ursäkt. Jag glömde bort det. Nej, vi behöver inte gå in på det då.
Jag ber om ursäkt.
Ja, jo, nej, men jag
trodde du arbetade fortfarande. Men du
nej,
har sagt att
jag gick i pension. Ja.
Det var det första vittnet berättade
ja,
att han var pensionär.
Ja, då var jag ouppmärksam. Då.
Ja.
Varför heter en person Mirta Sapin?
Det kan vara stämningshöjande.
Sobril.
Det kan vara lugnande, ja.
Visste du att Gisella Palai åt de här medicinerna?
Ja.
Ja,
men hon hade även mediciner hemma. Någon typ av lugnande som jag har sett att hon hade hemma utskriven av sin bror som var läkare. Mm.
Inte alla på Färjestadens hälsocentral blev god vän med doktor Grym. En av dem är läkaren Charlotta, som dock försökt komma överens med honom, men berättar att det av olika anledningar varit svårt.
Alltså, den har varit bra på många sätt. Han har till och med varit hemma och har tagit en drink en gång och så. Men vi hade problem lite grann med att han är väldigt... Jag har jobbat så länge, mot 35 år, och han kommer helt nybakad. Och ändå fanns det liksom ingen ödmjukhet att kunna fråga till råds eller på något sätt. Utan han har en väldigt hög svansföring som jag tycker då. Så att det var svårt med samarbetet ibland. Och sen har jag då tyckt också att jag var tveksam till det medicinska ibland. Och har jag sagt det så har det varit väldigt, väldigt hotfullt och obehagligt motstånd då.
Har ni haft en del kontroverser då, eller...?
Nej, det kan jag inte säga. Jo, men det har varit, vi har haft kontroverser. Det har varit just exempel om patienter som jag tyckte han skrivit för mycket med lite lättvindigt med medicinering och så. Och det var ju sånt som kom upp. Det var ju en IVO-anmälan då hösten 2016 om just förskrivning som lades ner. Men jag tyckte att den stämde med min bild. Men ändå försökte mig prata till rätta och råda om, kan du inte göra si, kan du inte göra så, komma med förslag så det skulle bli bättre. Och då sa chefen också, han är lite ny och du får lära honom att försöka hjälpa honom, och det försökte jag göra. Men det har ibland varit svårt.
Det stämmer att doktor Grym IVO-anmält, men det sker i januari 2017 av doktor Gryms arbetsgivare på Färjestadens hälsocentral, efter att arbetsgivaren fått kännedom om gåvan av fastigheten till doktor Grym. Av anmälan framgår att doktor Gryms arbetsgivare uppfattat att Grym haft en vårdrelation till Gisella och varit hennes behandlande läkare. Detta på grund av upprepad läkemedelsförskrivning och vissa ställningstaganden om sjukdomstillståndet som Grym har gjort i patientjournalen. Det framgår vidare att doktor Gryms arbetsgivare inte ansett att doktor Grym i form av läkare haft rätt att ta emot gåvan och att Grym borde insett detta. Man börjar utreda om doktor Grym är en risk för patientsäkerheten, och i samma veva ändras hans arbetsuppgifter på vårdcentralen och han förbjuds ha kontakt med patienter. Den anmälan läggs dock ner ett par månader efter. Och doktor Grym håller inte med om att han har varit hennes behandlande läkare. Och tidigare i sitt förhör har han beskrivit att när man som läkare skriver ut ett recept till en nära vän gör man inte det i egenskap av behandlande läkare utan som en nära vän som är läkare. Det vill advokat Nilsson få mer klarhet i.
Ett exempel för att förtydliggöra.
Mm.
Om grannens pojke eller flicka har fått en ful hals och jag tittar i halsen på garageuppfarten och ser att det är en typisk streptokocktonsillit och har hög feber och indikation för detta. Personen i fråga har haft det vid 4 tillfällen tidigare och har tålt medicinen som man ger klassiskt för streptokocktonsillit, så kan jag mycket väl skriva ut en sådan kur så man får en snabb behandling, minskar lidandet och personen i fråga behöver inte ta sig till en hälsocentral eller föräldrarna behöver ta ledigt för att kunna gå dit med sin minderårig. Då är inte jag ansvarig för denna 12, 14, 16-åringens total sjukdomsjournal, men jag är ansvarig för att jag har skrivit ut exempelvis ett antibiotikum om de skulle få en anafylaktisk reaktion.
Okej. Okay.
Så det är jag ansvarig för, men inte för totala hälsobilden av en 12-åring som har fått en antibiotikakur av mig.
Advokat Nilsson vill nu gå igenom läkemedelsförteckningen över läkemedlen som doktor Grym skrivit ut till Gisella. Och han börjar år 2015, samma år som Gisella skänker bort huset till honom.
Om vi börjar då, det är 2015-05-29. Då har du skrivit ut Kander... Sartan, esomeprazol, myrtasapin och av dessa sida då framgår det prednisolon.
Mm.
Kan det sartan, vad är det för medicin?
Blodtryckssänkande av en låg dos.
Och esomeprazol?
Magskyddsmedicin när man äter prednisolon så man inte får retade magslemhinnor.
Och mirtazapin
är ett SSRI-preparat.
Det står att en tablett till natten mot depression är bra för sömnen, står det.
Ja.
Är det något antidepressivt medicin då?
SSRI-preparat, ja.
Ja, just det. Och det som är på andra sidan, prednisolon.
Ja.
Vad är det för någonting?
Det är det som hon har fått för hennes polymyalgia reumatica.
Mm.
Ja. Och det ska man äta en tablett en gång dagligen, står det på den.
Det här verkar ju vara liksom täcka hela kroppen, eller vad man nu ska uttrycka det.
Och det finns fler mediciner om man har en fullständig kroppslig sjukdom.
Ja, jo, det förstår jag. Mm-hmm. Men jag tänker, du skriver ut blodtryckssänkande medicin, du skriver ut medicin mot någonting med magen, du skriver ut antidepressiv medicin. Och du skrev ut det här mot mycket, ja, som jag inte vet vad det heter.
Vilket då?
Prednisolon. Prednisolon, ja, vad det var.
En glukokortikoid.
Ja, ja, ja. Men om man skriver ut så här mycket mediciner mot lite av varje, måste man inte ta ett helhetsgrepp då, ansvaret mot den som man skriver ut det till?
Ja, jag skulle inte vilja använda sådana ord som mycket medicin, men det beror på vilken erfarenhet man har av medicinering. Man ska givetvis ha en helhetsbild av en person och man ska veta om att den medicinen som man förlänger eller skriver ut, att den personen tål dessa.
Mm.
Jag gav ju exemplet om pojken som hade en ful hals.
Och det behöver vi inte höra igen.
Nej, men i det här fallet,
ja,
så när mina kollegor som är specialister inom sitt område har satt in en medicin, så litar jag på mina kollegor att de gjort en väldigt fin bedömning och balansering av den dos som Gisella hade, så jag kunde ge en service till Gisella som inte ville själv besöka sin hälsocentral och sin behandlande läkare.
Sen om vi går vidare den här listan, då den 24 juli 2015 skriver ut Alvedon.
Ja.
Är det så en extra stark Alvedon det där? Eftersom den är receptbelagd.
Det här är en Alvedon som kallas för 665 och den är receptbelagd, för den ska man ha vid behov med tanke på att hon har just blivit spinalstenosopererad.
Ja, det var väl ett tag sedan där, det är 2015-07.
Jag skulle inte ha den inställningen eftersom jag själv inte har några erfarenheter av att bli spinalstenosopererad själv.
Nej.
Men de som jag har behandlat för postoperativ smärta behöver det ibland i veckor eller någon månad efteråt.
Men igår sa du att hon blev helt smärtfri, hon var en helt annan människa och då ert liv började.
Ja.
Men hon behövde ändå då ha tydligen stark smärtstillande medicin.
Detta är ej stark smärtstillande medicin.
Vad är det för någonting då?
Det är paracetamol.
Ja.
Jämfört med det hon hade innan.
Varför skrev du ut
det? Tramadol, kodein, morfin.
Varför skrev du ut det till henne då?
Vid behov, om man känner av att det gör ont exempelvis i operationssåret.
Okej. Sen den 24 augusti 2015, då skrev du ut de här medicinerna igen. Kande, Sarstad och Esomeprazol.
Mm.
Mirtazepin och prednisolon. Det var precis samma mediciner som du skrev ut då i maj.
Ja.
Hade du någon kontakt med någon annan, de här läkaren då, som ursprungligen hade skrivit ut de här medicinerna?
Nej.
Du fortsatte att skriva ut dem?
Ja.
Ja. Och sen gick det ett par månader och skrev du ut den 28 oktober, skrev ut Esomeprazol, Candesartan och sen skrev du ut Diclofenac. Vad är det för någonting?
Det är mot smärta i led, nära smärta. Exempelvis om man har skadat knä.
Var det någon annan läkare som hade skrivit ut den innan då också?
Som hade kommit fram till att hon hade ont i knät efter hon har varit inne på sjukhuset för det.
Ja.
Ja.
Så det var något du förnyade?
Det var någonting som jag skrev ut för hon behövde det där efter en bedömning som hade gjorts på sjukhuset.
När gjordes den bedömningen på sjukhuset då?
När hon var inne för hennes knäkontusion.
När var det då? Det är kanske svårt för dig att komma ihåg i och för sig.
Det måste vi se
vi släpper det.
Journalföringen tycker jag.
Det var visst den 23 december du skrev ut de här medicinerna och då skrev du ut de här.
Och när var hon på knä?
Det kommer inte jag ihåg nu. Tittar jag bara på vad du har skrivit ut för medicin. Sen skrev du ut Esomeprazol.
Ja.
Och sen skrev du ut Panodil.
Ja.
Panodil, vad är det för...
Paracetamol, det är samma sak som Alvedon.
Okej, okay. Inte det samma sak? Då hade Alvedon tagit slut då, eller?
Då hade hon... Då inte... hade den tagit slut, ja.
Okej. Okay. Mm. Sen skriver du ut prednisolon. Och sen helt plötsligt samma dag skriver du ut Sobril också. Ja. Och vad är Sobril för medicin?
Det är någonting som är rogivande om man känner oro eller om man känner ångest eller har svårt att somna.
Mm. Ja, vid oro och ångest står det här i den här listan. Och var det också någonting du förnyade?
Det var ett recept som låg latent i hennes receptlista, ja.
Och vad var det som hade hänt att du just då skrev ut det då, den 23 december 2015?
Hon var väldigt, väldigt upprörd och ledsen över att hennes familj inte var hos henne vid jul. De var någon annanstans och firade jul.
Ja, det är just den här tiden här då. Du har fått fastigheten ett par månader innan. Och det är det här som Gisela Palais släkting säger att hon är väldigt dålig form. Fast du säger att hon är ganska bra form. Men du har skrivit ut Sobril till henne i alla fall. Mm. Men den 18 april 2016, då skriver du ut medicin igen, Candesartan. Du skriver ut prednisolon och esmoprasole. Och den 30 maj, då gör du din sista förskrivning, då förskriver du Sobril till.
Ja.
Vad var hon orolig för då?
Då var hon inne på boendet, ja. Eller det som var rehabiliteringsplatsen som skulle kunna komma hem eventuellt. Då visste vi inte det säkert, även om man hoppades. Och då behövde ringde sköterskan, kontaktade mig antingen via telefon eller sms när medicinerna började ta slut.
Men nu har vi sett att du har skrivit ut en massa, men du tycker inte att du har varit, du har inte, hon har inte stått i någon slags läkar-patientförhållande till dig, tycker
Nej.
Du? Du bara skriver ut medicin sådär till
Nej,
vänner.
Nej, jag skriver inte ut medicin till vänner på slentrian.
Nej, men det är ingen annan läkare som är inblandad i det här under hela 2015. Det är bara du.
Ja, det kanske har att göra med att det fanns ingen annan läkare i det stora hela som bodde tillsammans med Gisela Palais.
Nej. Under sommaren 2016, när Gisela befinner sig på Bergabacke, vill hon återigen gå igenom sitt testamente och kontaktar banktjänstemännen Marianne Månsson och Andreas Nilsson som åker dit för ett möte.
Och vad hände vid det här mötet då?
Gisela var i väldigt dålig, dålig kondition. Christian och hans sambo var inne från början. Jag bad dem gå ut så jag kunde prata med Gisela i en rum. Och sen pratade med Gisela ganska länge. Och gjorde bedömningen att jag inte kunde skriva testamentet.
Mm. Vad sa hon vid det här mötet då?
Ja, hon sa, jag skrev ner rätt så noggrant vad hon sa.
Mm.
Jag har den nedskrivet på papper, kan jag ta upp det så jag så citat om blir rätt eller?
Mm.
Eller inte?
Jo, jo.
Hon har skrivit, hon sa så här: jag vet inte var jag var. Jag var inte medveten. Grym var som en i familjen. Han började gå sina egna vägar. Jag blev mer och mer ensam. Hans mamma och pappa kom och vi var som en stor familj. Det var tillsammans. Jag var mer och mer ensam. Hans normer gällde. Vi började skiljas i augusti 2015. Jag led när han skildes. Han skilde oss. Om jag visste det hade jag valt mitt eget liv och min egen stolthet. Det var inte så konstigt. Jag var ensam. Han åkte mer och mer. Jag var ensam. Det blev mer och mer uppenbart att relationen håller inte. Mer och mer avstånd mellan oss. Han dikterade. Han byggde mer och mer. Innehållet i testamentet gäller inte. Falsarium. Han var mer och mer borta. Han hade en kvinna där uppe. Mm.
Och vad hände efter det här mötet då?
Eftersom hon vid flera tillfällen som sa att testamentet, det som stod i testamentet till förmån för Jan-Olof Grym var ett falsarium, hon upprepade flera gånger, så kände jag liksom att jag jag måste göra någonting. Så att en vecka senare, kommer inte riktigt ihåg vilket datum det var, så åkte Anders Nilsson och jag dit. Anders Nilsson hade testamentet med sig, för det låg i depå i banken. Och vi gick igenom testamentet med Gisella. Eller jag gick igenom testamentet med Gisella. Hon var väldigt tydlig med att hon inte ville att Jan-Olof Grym skulle äva någonting. Anders Nilsson gjorde samma bedömning, att Gisella inte hade förmåga att upprätta ett nytt testamente, som jag hade gjort en vecka tidigare. Däremot var hon väldigt tydlig med att hon inte ville att det skulle gälla. Så hon var väldigt tydlig med att hon inte ville att det hon skrivit till förmån för Jan-Olof Grym skulle gälla. Däremot kunde jag inte utröna nästa steg, vad hon ville att det skulle stå istället. Då talade vi om för Gisella vad som stod i testamentet. Hon sa att hon ville inte att det skulle vara så. Och då så sa jag liksom att om hon inte vill att det ska vara så, så måste testamentet förstöras. Och det gjorde hon.
Då rev hon sönder det.
Mycket bestämt. Mm.
Det som tidigare stått i testamentet var ju att doktor Grym skulle få en andel av Gisellas arv, som man kunde använda för att köpa fastigheten med, och då till ett bättre pris. Men ett gåvobrev upprättades ju senare där han får hela fastigheten i en gåva, så faktumet att det här testamentet sen rivs upp kvittar för honom. Han hävdar att Gisella berättat för honom att hon vill ge honom ännu mer. Vi hör doktor Grym.
För Gisella ville ge allting till mig. Men jag sa, det är mot min värdighet att ta emot allt. Det finns människor som har betytt någonting för dig en gång i tiden. Tänk också på dem.
Men då
frågar hon, klarar du dig? Och jag sa att naturligtvis så klarar jag mig.
Så det här testament, då vet du vad det stod i testamentet som upprättades den 25 maj.
Ordagrant, men jag skulle gärna vilja se det, eftersom det är ju ändå en juridisk handling.
Men som Marianne Månsson i alla fall har sagt, då skulle du få någon möjlighet genom det här testamentet att köpa fastigheten. Du skulle få någon viss andel och sen möjlighet att köpa fastigheten.
Förlåt? I vilket
testamentet? Testamentet den 25 maj 2015.
Har vi det testamentet kvar?
Nej, det är väl det som Gisella Palai rev.
Ja, men jag har tejp.
Ja, just det, men jag har inte testamentet. Jag har inte varit inblandad i när det revs.
Nej, men det kan man ju ta fram.
Men nu är det ju inte det handlar om.
Nej. Nej, jag tänker att hon upprättade ett testamente som reglerar det här, du och fastigheten, du ska få möjlighet att köpa den och sånt där. Och sen gick det bara ett fåtal månader, sen skänk hon dig fastigheten. Var det någonting ni pratade om?
Nu vet inte jag vad som står i det här testamentet som är 2015, och eftersom det uppenbarligen är rivet och det är ingen som har tagit med sig de bitarna.
Men nu hävdar advokat Nilsson att testamentet hade ett visst...
Ja, jo, det gör jag.
Jag har förstått att du skulle få tillfälle att köpa denna fastighet. Och vad jag förstår på frågan så är det, varför ändrar Gisela Palai sig efter en kortare tid ger bort fastigheten? Hade ni talat om någonting om det? Så har jag förstått.
Så är min fråga. Ja, tack.
Då förstår jag också frågan. Tack för klargörandet. Ja. Nej, vi hade inte talat om det, utan Gisella Palai tog upp det själv under sommaren, att nu är det dags.
Ja, det var det jag tänkte på, att du sa det igår, att hon tog upp det redan under sommaren. Det måste ju vara direkt efter att testamentet upprättades.
Ja, det upprättades i maj, så det här var under sommaren. Det var ett par månader senare kanske.
Ja, ja. Ja.
Kommande år, när en polisanmälan för misstänkt ocker upprättats men lagts ner, och då det här ärendet går över till att bli ett tvistemål som ska upp i rätten, är det många okända personer som besöker Gisella på Berga Backe. Vi hör enhetschefen Marie.
Hur är det med besök till Gisella Palai nu för tiden? Nu, så här, den sista månaden.
Då har det eskalerat. Hon har haft otaliga besök av personer som vi inte vet vilka de är. Igår kan jag säga så var det 6 personer och besökte henne. Vi fick ju via en åklagare för ganska länge sedan till oss att vi skulle skriva vilka det var som kom och besökte henne. Och det har varit några personer och besök i Gisella som inte har skrivit. Vi har fått neka ett par personer att besöka Gisella då hon inte varit i det skick att hon kan ta emot. Och hon uppvisar att hon blir psykiskt trött och inte orkar med det.
Men det är ingen av släktingarna då som du avser med det här?
Nej, det är ingen av släktingarna, utan det är ju för oss. Det har varit personer som vi har känt, men det har också varit för oss och mina medarbetare helt okända personer. När släktingarna har varit så har jag alltid fått reda på det via Björn eller Christian innan, så det har inte varit några konstigheter.
Hur är Gisella efter de här besöken?
Hon uppvisar stor psykisk trötthet och den yttrar sig i att hon blir ledsen, utåtagerad, slänger sig på golvet, är förbi och hon är inte igenkännbar.
Precis innan rättegången dras igång i slutet av 2017 möts vittnet och läkaren Charlotta, som är kallad att vittna åt Gisellas fördel, av uppmaningar hon tycker är obehagliga.
Är det någon som har utsatt dig för några slags försök att du inte ska komma hit och vittna idag?
Ja, tyvärr.
Vem är det som har gjort det då?
Ja, det är min fackliga företrädare.
Staffan Skobe.
Staffan Skobe har ju då, är ju min fackliga företrädare, och jag är även med i distriktsläkarföreningen i Kalmar län. Sitter med i den styrelsen. Och i och med det så är vi ju goda vänner på det sättet. Och han fick företräda mig när jag begärde, i september 2016 så begärde jag att få förflyttas från vårdcentralen Färjestaden, för jag vågade, ville inte jobba kvar längre, för jag kunde inte ha förtroende för den medicinskt ansvariga läkaren som var Dr. Grym. Och då fick han hjälpa mig att flytta mig till Mörbylånga, som tillhör samma enhet. Då i alla fall, så han hade kontakt med mig då, hjälpte mig väldigt väl då. Mm. Sen efteråt han hjälpte Jan-Olof Grym i andra ärenden, jag vet inte vad exakt. De har också kontakt och är vänner, förstås. Mycket mer. Vi har inte haft någon mer kontakt, jag sen Staffan, någonting. Vi har inte haft någon. Jag fick ju hjälp den gången, och sen har jag därifrån sökt mig nytt jobb senare. Så numera jobbar jag i Kalmar på vårdcentralen.
Men han skickade någon mail till dig?
Jag har skickat mail igår kväll och bad mig att jag skulle... Vad skrev han nu? Han skrev någonting om att... Jag vågade inte läsa mejlet. Jag satt och pratade. Jag träffade advokatens första gång igår, och då fick jag ett mail från min facklige att jag borde besinna mig och inte och försöka undvika att gå och vittna.
Jag har ju mejlet här.
Och sen nu i morse på vägen hit så får jag ett sms från honom igen. Att han är orolig för att inte jag har svarat. Och att jag verkligen bör hoppa av vittnesmålet. Mm. Och jag tyckte att det var... Och nu, den förra gången var... Första gången ska jag inte vara... Du har ju haft en konflikt med Jan-Olof Grym och du ska inte vittna eftersom du är facklig. Okej. Och nu idag var det... Du bör absolut hoppa av vittnesmålet. För din egen skull, inte för Jan-Olofs skull. Och jag tycker det känns väldigt hotfullt och obehagligt. Jag vet inte på vad sätt han kan hota mig, men det känns inte bra. Detta är med min fackliga ordförande. Så att detta är det jag tycker är obehagligast i hela rättegången, får jag säga.
Det finns ytterligare en berättelse från Charlotta om Dr. Grym som advokat Nilsson tycker är intressant.
Sen förstod jag att han hade haft något kontakt med någon AT-läkare som han hade talat med.
Jaha, det är historien. Ja, vi har inte haft så många utbildningsläkare i Färjestaden, för vi har haft ont om rum och ont om läkare och så. Men vi har haft, hade en sommar, jag tror att det var 2015 han skulle sluta, en AT-läkare som skulle flytta till Stockholm. En jättetrevlig och duktig. Anton hette han i förnamn. Och då i alla fall när han skulle flytta till Stockholm så var han ju på jakt efter bostad i Stockholm. Och då sitter Jan-Olof uppe i kafferummet där och säger, men snälla någon, du ska bara gå och söka upp en tant på Strandvägen. Sök upp någon ensam gammal tant på Strandvägen och se till att flytta in där. För det är så man gör. Och då tyckte vi att det var en rolig kommentar. Men att det var ju inte klokt, naturligtvis. Men det sa han, och det tyckte inte Anton var så käck. Han ville ju skaffa en bostadsrätt, liksom normalt.
I januari slår tingsrätten fast att gåvobrevet ska anses som giltigt. Och därmed har läkaren rätt till att behålla lyxvillan. Däremot fanns det ingen uppgörelse som tyder på att Gisella frivilligt ska ha gett honom de stora summor pengar han fått eller tagit ur hennes bankkonton. Och doktor Grym döms till att betala de nära 2 miljoner kronorna tillbaka till Gisella. Tiden efter domen fortsätter journalisten Tonsi Persson från P4 Kalmar att bevaka händelserna och upptäcker då att doktor Grym plötsligt har skyddad identitet.
Det stämmer. Det är registrerat i folkbokföringen.
Det betyder då att personen i fråga är utsatt för hot?
Det är det som gäller när man ska söka skydda personuppgifter, att det ska finnas ett aktuellt och konkret hot.
Ja, jag står utanför den villa, det vackra huset i Kalmar, som numera ägs av den hotade läkaren. Men på Skatteverket vill man inte säga om vilken typ av hot det rör sig om.
Vi svarar inte på vilken typ av hot det är. Det är en av de frågor som vi inte svarar på.
Skydd har det här läkaren, Skatteverket.
Den lägsta.
Tonsi Persson från P4 Kalmar får även uppgifter om att en uppgörelse uppnås mellan Dr. Grym och landstinget om att Dr. Grym ska sluta sin tjänst som läkare i Kalmar.
Så officiellt är parterna överens om detta. Men en källa med insyn i uppgörelsen säger att läkaren tvingades till det och skulle ha fått sparken om han inte gick med på att sluta sin tjänst. Det är fråga om läkaretiken och landstinget vill inte ha kvar en läkare som tar emot en gåva värd 15 miljoner kronor.
Du har lyssnat på Rättegångspodden om Dr. Grym. Mitt namn är Nils Bergman och ansvarig utgivare är Jonas Häger.
Den läkare som fick villan med ett taxeringsvärde på 5,4 miljoner kronor av en äldre kvinna får alltså behålla detta enligt tidningen. P4 Kalmar har tidigare rapporterat att båda parter har överklagat tingsrättens dom, men den står nu alltså fast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.